Ja, det var ju ett tag sedan jag stod här. Det känns fint att vara tillbaka igen. Det känns speciellt att få predika idag. Jag kommer ju att jobba på deltid under den här våren för att Malou ska få vara hemma med oss lite längre, så blir Johan hemma till hösten. Men tankarna under, jag har ju varit borta sedan februari liksom ur tjänsten så att säga, men tankarna har snurrat på under den här tiden. Och jag tror verkligen, jag känner det verkligen starkt, jag tror att vi som församling har en uppgift att fylla här i Värnamo. Och att vi ska ha med oss det. Och vi behöver Jesu vägledning för att hitta rätt i det. Och det känns bra att snart samlas i bön för det här året. Så att vi vet var vi ska ta vägen. För jag flyger lätt, jag vet inte hur det är med er, kanske bara är mitt problem. Men jag flyger lätt iväg, men jag har mycket idéer och mycket tankar. Och så glömmer man ibland att kolla, liksom, är det här Gud som, är det här Guds vilja eller är det mina idéer liksom? För att Guds timing är alltid perfekt. Vår timing är inte alltid perfekt. Det kan vara bra grejer, men är det nu vi ska göra det? Det är frågan. Så att jag är glad att vi får samlas i bön. Så att vi kan söka Guds vilja för det här året. Och vi kommer också under ett par söndagar fokusera i predikningarna på bön. Jag kommer att tala om bön idag. Kenneth Enberg kommer att prata om bön nästa vecka. Och jag kommer att tala utifrån ett stycke idag i Johannes evangeliet. Jag ska läsa det nu. Det är en del av Jesu avskedstal till sina lärjungar. Och egentligen hade jag tänkt tala något utifrån Jesu förbön, men jag kom inte längre än stycket precis innan, så fastnade jag där, så att det blir de här verserna. 16:25-33. Detta har jag sagt er i bilder. Det kommer en tid då jag inte längre ska tala i bilder, utan med klara ord låter er veta allt om fadern. Den dagen ska ni be i mitt namn, och jag säger inte att jag ska be till fadern för er. Ty fadern själv älskar er, eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. Jag kom från fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till fadern. Lärjungarna sa, nu talar du med klara ord och inte i bilder. Nu vet vi att du vet allt. Du behöver inte höra någon fråga dig. Därför tror vi att du kommer från Gud. Jesus svarade, nu tror ni. Den stund kommer, den är redan inne, då ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Jag är inte ensam eftersom fadern är med mig. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga. Jag har besegrat världen. Ibland så kan jag tycka lite synd om lärjungarna. Det är som att de blir lättade i de här verserna och säger, nu förstår vi vad du säger, nu talar du klara ord. Och sen det nästa Jesus säger det, ni kommer att skingras, ni kommer att lämna mig ensam. Ni kommer få lida i den här världen. Det är som att de aldrig får lugn och ro, stackarna. Men han säger ju mer än så. I de här verserna så finns det två viktiga nycklar till vad bön är. Bön är ju så mycket, det är ett så stort ämne. Så man får nästan liksom avgränsa sig och prata om någonting. Och idag ska jag prata om två viktiga nycklar som finns i de här verserna om bön. Jesus talar om att be i hans namn. Och jag har alltid tyckt det varit svårt att förstå. Vad betyder att be i någons namn? Det uttrycket är för mig främmande. Genom det Jesus gjorde på korset, att han dog och uppstod, så överbryggade skapet mellan Gud och människa. Det avstånd som tidigare fanns, det som människor i alla tider har försökt liksom överbrygga med goda gärningar, med offer, hade Jesus nu liksom gjort som en bro över. Jesus blev bron mellan fadern och oss. Att be i Jesu namn, det är att åberopa det här som Jesus har gjort för oss. Att det inte längre finns en klyfta mellan Gud och oss. Vi är inte perfekta eller fullkomliga i oss själva. Men vi får, men tar vi emot Jesus får vi ikläda oss hans rättfärdighet. Det är också så här, men jag brukar tänka så här ganska bildligt. Och jag kan tänka mig att det är som att man tar på sig liksom Jesus. Och så kommer man inför Gud. Och Jesus ser, eller Gud ser, Fadern ser Jesu rättfärdighet. Inte våra brister. Han ser det Jesus har gjort för oss. Det är stort. Vi får kallas Guds barn. Vi får lämna oss själva som vi är till honom. Och det här har kallats det saliga bytet. Jag tycker om det uttrycket. Att vi lämnar våra brister, våra svagheter till Gud. Och tillbaka så får vi Guds liv. Evigt liv. Det finns ju ingen bättre deal. Det finns ingen bättre byte. Det saliga bytet. Det är så ofattbart att Gud ville göra det här för oss. Han offrar sin enda son för vår skull. Och det kostade Gud allt att skapa fred mellan Gud och mellan människan. Utan det här hade vi varit dödsdömda. Men vi får ta emot det som en gåva. Detta är det saliga bytet. Vi får livet tillbaka för att Jesus ger upp sitt liv. Och det är detta som gör att vi kan få komma inför Fadern och veta att han hör våra böner. Han kommer att lyssna. Och hur kan jag veta det? Jo, för att vi är hans älskade barn. Och en god far lyssnar på sina barn och hjälper dem att nå det som är det bästa för dem. Vi kan vara trygga i det. Han har bevisat sin kärlek till oss på korset. Hur vi kan vara så viktiga för honom kan ju kännas underligt, men vi är det. Man behöver inte liksom fundera så mycket på varför. Gud ser oss som så värdefulla, så viktiga. Var och en av oss. Var och en av oss var i Guds ögon värda det här offret. Så när vi ber får vi krypa upp i Guds famn. Jesus säger till och med i de här verserna att det är inte nödvändigt att jag ber för er, säger han. Jag fick nästan läsa den meningen 2 gånger. Va? Säger han att han inte ska be för sina lärjungar? Men han säger, jag behöver inte be för er, för Fadern älskar er. Ni kan komma till Fadern direkt. Det behövs ingen mellanhand. Det är det som Jesus har gjort. Det behövs ingen präst eller pastor för att be. Alla kan be. Alla kan vi få komma inför Fadern. Vi kan ju få betjäna varandra i förbön. Och det är ju en viktig och fin gåva. Att få bli buren av någon annan. Men det är inte så att det finns en andligare människa eller någon bättre människa som måste kliva emellan för att Gud ska höra oss. Var och en av oss får krypa upp i Guds famn. Komma till honom med det vi bär på. Och han kommer att höra oss. Det kan vi få vila i. Det handlar inte om oss. Det handlar om honom och vad han har gjort för oss. Och det är det som är nåden. Så den första nyckeln till bönen är att vi kan få be i Jesu namn. Tack vare det som Jesus har gjort för oss. Vi kan få komma inför Gud själv med allt det vi möter i livet. Den andra nyckeln är det som Jesus säger i slutet. Han säger, var inte oroliga, jag har besegrat världen. Och det säger han precis efter att han har berättat för lärjungarna att de ska skingras och lida i den här världen. Säger han, var inte oroliga. Det kanske inte är det lättaste när man får ett sånt besked. Men faktum är att det enda i hela världen som kan göra oss lugna är just det. Jag har besegrat världen. Jag är starkare än alla makter på den här jorden. Och när han säger världen menar han ju inte att världen skapas som något dåligt. Utan världen i den här meningen handlar om allt som står emot Gud. Allt det onda. All själviskhet. Allt sånt har Gud besegrat. Har Jesus besegrat på korset. Det är mycket oro i världen. Klimatförändringar, skjutningar, sprängningar. Politiska ledare som bröstar upp sig och visar sin makt. Se bara här igår vad som hände med Trump, och USA och Iran har börjat någon slags, eller börjat men har trappat upp sin konflikt. Det finns hela tiden så mycket spänningar i världen, så mycket oro. Men Jesus har besegrat världen. Jesu död på korset är en brytpunkt. När han uppstod så besegrade han döden. Det betyder att döden har mist sin udd, som Paulus säger. Det är ett fantastiskt bibelord när han säger det. Döden har mist sin udd. Döden finns kvar, men för den som vänder sig till Jesus har döden mist sin makt. Vi ska leva om vi än dör. Jesus har segrat över döden, och det är en garant för att Gud också kommer föra historien mot det slut som han vill, som han önskar. Om vi inte tror det, då är ju framtiden skräckinjagande. Vad som helst kan hända, men vi får tro att Gud enligt sina löften kommer att föra historien mot sitt slut, ett gott slut. En dag kommer allas tårar att torkas. All synd och allt mörker kommer slutgiltigt att utplånas. Och vi kan vänta på den dagen med glädje. Det betyder ju också att det finns inte någon situation som är helt utan hopp. För vi tror på en Gud som kan göra under. Som har gjort det tidigare, som kan göra det igen. Vi tror på en Gud som är starkare än allt mörker i den här världen. Det finns ingenting som kan besegra honom. Djävulen arbetar för att förlama oss med rädsla. Precis som han en gång gjorde med Eva och Adam i paradiset. Så sår han in ett frö av tvivel. Inte vill väl Gud ert bästa? Han tänker väl bara på sig själv. Och om vi tvivlar på Guds goda avsikter, varför skulle han vilja höra oss? Om vi inte vet om Gud är god, hur ska vi veta att han vill höra oss när vi ber? Om vi inte tror att Gud hör oss, varför ska vi be? Och när vi slutar be, då har djävulen fått vad han vill. Men sanningen är att Gud är god. Och Jesus uppmuntrar oss att be och inte ge upp. Och det betyder att vår bön gör skillnad. Inte bara så att det förändrar oss när vi ber. För det gör det verkligen. När vi ber så blir vi mer i samklang med Guds hjärta. Vi ser vad som ligger på Guds hjärta. Vi lär känna Gud. Vi lär känna oss själva. Utan vår bön förändrar också den här världen. Sen får vi inte alltid det svar vi hoppas på. Men det fanns en engelsk präst och biskop under första halvan av 1900-talet. Han heter William Temple. Han sa, jag ska ta det på engelska först för det är mycket mer catchy på engelska. When I pray, coincidences happen. When I don't pray, they don't. Alltså när jag ber händer tillfälligheter. När jag inte ber händer de inte. Vi kan tro att det är mer eller mindre tillfälligheter som avgör om vår bön blir hörd. Men Jesus talar om bönen som en verklig makt. Och exempelvis apostlagärningarna kan vi se hur lärjungarna fortsätter att använda den makten som Jesus gjorde. När de ber så händer saker. Inte så att de inte möter motstånd. Det hade ju Jesus varnat dem för uttryckligen många gånger. De sitter pryglade i fängelset och sjunger lovsång. De vet att Gud är med dem. Jesus blir synlig där de går fram. Människor kommer till tro, får sina liv förvandlade. För många av oss är det här inga nyheter. Det kan till och med upplevas frustrerande. För om nu bönen är en sån kraft, var är resultatet? Var är väckelsen? Varför går det så trögt på många sätt i vårt land? Jag kan tänka på hur många gånger sedan jag var barn har hört om att snart är väckelsen på väg, snart kommer det liksom. Och jag kan inte säga att jag sett det hittills i den meningen liksom som utlovades på det sättet i alla fall. Och det kan kännas tungt. Man kan fråga sig om det är lönt att be. Men bön handlar inte om resultat. Det handlar om trohet. En insikt om att Jesus är den enda som kan rädda oss. Som kan rädda den här världen. Det finns ingen annan att vända sig till. Det är viktigt att vi har goda politiska ledare i vårt land. Men i slutändan finns det ingen politisk agenda som kan rädda oss. Det finns ingen politisk agenda som kan ge oss frid med Gud. Det blir tydligt i vårt land, där vi har allt vi kan önska och ännu mer, och ändå så sprider sig psykisk ohälsa ut sig. Uppgivenhet sprider ut sig. Eller brer ut sig över landet. Bara Jesus kan lösa problemets kärna. Så när vi gör det vi gör som församling, så behöver vi allt vända oss till honom i bön. För han är grunden där allt vilar på. Bön och arbete går hand i hand. Därför är jag så glad att vi ska ha den här böneveckan tillsammans. Jag tror det är otroligt viktigt. Så vi får be i Jesu namn. Vi får komma till vår fader som hans älskade son eller dotter. Vi får lägga fram det vi har på vårt hjärta. Och be att Gud leder oss framöver. Vi får vända oss till honom som har världen i sin hand. Och som en dag kommer att utplåna all ondska och allt mörker. Var inte oroliga, säger Jesus i de här verserna som vi läste. Vi får lita på Jesus som har lovat att alltid vara med oss. Vi ber tillsammans. Jag tackar dig, Herre, för att vi inte behöver vara oroliga. För att du har besegrat världen. Och för att vi får komma till dig som vi är. Som dina älskade barn. Vi får arbeta tillsammans med dig i den här världen för det goda. För att ditt rike ska bli synligt. För att människor ska få upprättelse i ditt namn, Herre. Och Herre, jag ber att du ska leda oss som församling framöver. Under det här året som kommer. Att vi ska få se mer av vad du har för oss. Vad din vilja är med oss, Herre. Vi vill stå till ditt förfogande. Låt oss få tjäna dig, Herre. I Jesu namn. Amen.